I den egyptiska religionen så finner vi någonting säreget som påminner om megalitgravar. Jag tänker inte på konstruktionen i sig, utan kanske snarare på vilket sätt man byggde dem och var någonstans. I samband med att skapelsen blev till så säger egyptierna ungefär samma sak som i Österlandet, att det fanns ett stort gigantiskt hav och mitt i havet så reser sig den första urkullen, det första berget, den första fasta marken. Och här på den lilla ön så byggdes det tidigaste templet. Det berättas också om att solen gick upp och lyste upp den här platsen och sen gick den ner igen i väster för att gå ner i dödsriket. Dödsriket låg i väster där solen gick ner. Men det var soluppgången som påminde om den här skapelsen. Hos egyptierna så lät man bygga och resa höga stenblock, obelisker, så att toppen på stenen skulle skvallra om att soluppgången var annalkande. På samma vis gjorde man i Bretagne, fast långt tidigare. Där reste man också höga stenar. Den största av dem är ungefär 20 meter hög. Och det enskilda stenblocket väger över 300 ton. Den byggdes före megalitgravarna. Hur kan man resa ett stenblock och stabilisera det när det väger över 300 ton? Det var långt innan egyptierna började med motsvarande experiment. Ett annat särdrag som vi finner runt om i Bretagne och faktiskt på många andra platser också, det är just den egenheten att man förvånansvärt ofta bygger megalitgravar på små öar eller i trakter med små öar eller i ett kustområde eller längst ut på ett näs. Det är inte alls så att de flesta megalitgravarna ligger i inlandet i de bördiga områdena. Så kan vi ha runt om här på Falbygden. Men så är det inte ute i Europa. Bohuslän kanske är det tydligaste exemplet där det inte finns en enda i inlandet där det är grönt och bördigt. Samtliga megalitgravar i Bohuslän låg i den delen som på den tiden var den yttersta skärgården. Ungefär som vi finner dem på Åknöarna eller i Bretagne vid kusterna, på små öar eller andra liknande platser. Det påminner om den egyptiska religionen, dess kosmologi och alltings uppkomst. Det var en symboliskt mycket viktig plats och det var här man ville ha sina megalitgravar. Men det finns också likheter mellan den här västeuropeiska bondekulturens religion med den som fanns tidigare, shamanismen. Inte så att de sökte efter de djupa tingen, utan det var istället så att shamanerna gärna söker sig till enskilda platser. De har uppfattningen att det fanns en trappa upp till himlen, liksom det fanns en tunnel ner till underjorden. Genom att följa tunneln ner i underjorden så nådde man det ytterst gudomliga. Det gudomliga låg ju där på andra sidan jorden, där solen var om natten. Genom detta så valde man i Centraleuropa, i de trakter där det fanns naturliga grottor, så sökte man sig in hit för att hålla sina ritualer. Det kunde vara sådant som vi idag kallar för anderesor, trumresor, men det syftar till att man i någon form av trans försätter sig i tillstånd så att man lättare når det gudomliga. Sådana här anderesor kan vara ganska avancerade. Berättelserna efteråt kan förtälja om både det ena och det andra, där man möter olika varelser, andeväsen, skyddsdjur eller vad det nu kan vara. Genom att få de kontakterna så kunde man sedan använda det när man ville göra sjuka människor friska eller åstadkomma olycka hos människor som man inte tyckte om. De jordbrukande bönder som kom från Medelhavet hade just på denna punkt en liknande uppfattning. De har hela vägen längs Medelhavet sökt upp grottor där de på liknande sätt haft sina ritualer för att nå det gudomliga. Shamanerna hade uppfattningen om ett världsträd, en världspåle, en himmelspåle, den som höll uppe hela himlavalvet och var riktad mot himmelspolen som alla stjärnor och planeter, sol och måne kretsade runt omkring. Ungefär så tänkte sig också de här bönderna som kommer. De har också berättelser om ett livsträd, världsträdet, som var högst centralt i deras uppfattning. På ungefär samma sätt tänkte man sig också en trappa upp till himlen. Så det fanns flera viktiga symboler som förenade dem trots stora olikheter i övrigt. Kanske var det här som medförde att just megalitgravar kom att byggas i de områden där de här två kulturerna kom att mötas som allra längst. Vi kan nästan utgå ifrån att den ursprungliga befolkningen i Frankrike och Spanien antingen motades bort eller också kuvades i stor omfattning. Men uppe vid gränsen till böndernas område i nordligaste Frankrike, där levde de snarare sida vid sida, även ifall många av dem kan ha blivit kuvade eller fördrivna. Det var också här uppe i gränstrakten som man lät bygga de allra första megalitgravarna längs Bretagnes kuster ungefär 4800 år före Kristi födelse. Och när vi pratar om de första megalitgravarna så var det inte alls något enkelt försök att sätta ihop några stenblock till en kammare. Nej, här pratar vi om förstklassiga verk, gigantiska anläggningar med långa gångar som leder in till en liten kammare, påminnande om de naturliga grottorna som vi i annat fall har i centralmassivet i Frankrike eller i norra Spanien eller på andra platser nere vid Medelhavet där dessa bönders förfäder hade bott tidigare. Stenmaterialet i de här första megalitgravarna kunde ha en vikt som uppgick till ungefär 50 000 ton per styck. Det är en vikt som motsvarar ungefär 50 000 personbilar. En otrolig vikt, ett arbete som är nästan obegripligt. Att bara tänka ut en sån här lösning och sen genomföra det skulle nog aldrig gå idag. Ingenting i dessa tidiga megalitgravar antyder någon form av begravning eller ens att man hade de döda där inne hos sig i kammaren. Nej, tvärtom så tyder det på att man hade några speciella ritualer här inne, ingenting annat. På samma vis så som i grottsystemen i centralmassivet i Frankrike. Det är inte heller några gravar och det är inte heller någon boplats som somliga kanske föreställer sig. Grottorna med sina vackra målningar och andra konstiga lämningar tyder bara på hemliga ritualer för en liten grupp personer som var där i rent andliga syften, ingenting annat. De här megalitgravarna, de allra första i Bretagne, kan ses som symboler för trappan upp till himlen, gången ner till underjorden. Det var ett heligt berg. Och de låg ofta på små öar som symboliserade jordens universums tillblivelse. Steget över mångfaldens port när man lämnade det odelbara tillståndet bakom sig. Oändlighetens hav lämnades för gott. I Centraleuropa, hos de indoeuropeiska folken, så fanns det ingenting som påminde om det här. Å andra sidan så finns det heller ingenting som tyder på att det invandrande folket på något vis levde vänskapligt med den gamla befolkningen. Det känns mera som att man kuvade alla som fanns på de platserna tidigare och själva gjorde sig till herrar överallt. Det finns ingenting som visar att de gamla kulturerna levde kvar eller fick existera vidare. Tvärtom, de försvann snabbt och effektivt i takt med att jordbrukande befolkningar spreds vidare. Men det skedde inte långsamt, utan ofta snabbt över mycket stora områden på en gång. Så som hela Skandinavien, 4000 år före Kristi födelse, som införlivas i de jordbrukande kulturerna. Här nere i Centraleuropa så finns det istället en annan mycket märklig fornlämning som inte finns i Västeuropa. Redan tidigare så hade man byggt säregna hus. Vi kan till och med backa tillbaka ända till Turkiet och de första jordbrukande bönderna i det området för att finna mycket märkliga byggnadsplatser. Chatal Huyak är en sån plats där vi kan finna 1000 rum byggda sida vid sida. De här fyrkantiga husen har inga ingångar från sidorna. Det finns inga dörröppningar. Utan allting tyder på att det var en lucka i taket. För de flesta rummen verkar ha haft en stege som gick dit upp. Och på så vis kunde man komma in och ut bäst man nu tyckte. De här husen eller rummen har många konstiga särdrag. Exempelvis så vill somliga kalla dem för gravar, eftersom det finns gravläggningar under golvet i många av rummen. Men aldrig så att kropparna är hela, utan huvudena placeras för sig och kroppen någon annanstans. Men fortfarande under golvet till de här rummen. Om vi sedan förflyttar oss till andra delar av östra Europa, längs floden Donau, så finner vi triangulära hus med mycket märklig form som är hämtad direkt ifrån geometrin med perfekta cirkelbågar, 30 graders vinkel och många andra egenheter som visar att de måste ha varit matematiskt uppmätta eftersom det är fullkomligt omöjligt att åstadkomma de här formerna med ögonmått. Det var inte bara planen, ytan, som var uppmätt, även höjden. Stolparnas lutning i 30 grader för att få vissa vinklar var också avsiktliga. Allting är en stor geometrisk konstruktion. Och detta ungefär 6000 år före Kristi födelse. Här gravlade man också personer under golvet. Huvudet för sig och kroppen i övrigt för sig. Men de här golven är gjorda av betong. Kanske är också Europas äldsta cementblandning som kom till de här platserna. Och ofta så blandar man det med rödockra för att få en vacker nyans. Nej, inte heller detta uppfattas som vanliga hus eller som gravar, utan som rituella platser dit bara ett fåtal människor fick vistas. De är inte alls lika många i antal som i Turkiet, kanske bara några tiotal tillsammans. Men det var ändå början på en ny tradition som skulle sprida sig ut i Centraleuropa något senare. För det som senare kom, det var de traditionella bandkeramiska långhusen. De här långhusen, de kunde vara 10, 20, 30, ända upp mot 45 meter, men alltid byggda på ett sådant sätt att den ena kortsidan var mindre än den andra kortsidan. De var alltså snea sett ovanifrån. Samtliga hus byggs på det sättet. Men det var en tradition från det här första huset som jag nämnde, som bygger på geometriska principer, som också hade den formen. De här långhusen uppfattas många gånger som bostadshus där folk bodde. Men märkligt nog så har alla analyser av hundratals hus idag visat någonting enstämmigt. Det finns ingenstans ett enda belägg för att någon har bott någonstans. Med andra ord, det är inga bostadshus. Det är någonting helt annat. Detta är bara rent rituella anläggningar. Så när arkeologer rekonstruerar långhus och säger att så här bodde människor förr i världen, så är det förmodligen inte sant. I varje fall så kan man inte ha dessa långhus som förebild. De här långhusen ligger också samlade i grupper. Några tiotal i taget är inte ovanligt. Och de är mer eller mindre samtida med varandra. Det var också dessa märkliga långhus som kom att omformas i trakter av mellersta Polen. Här satte man upp stenar längs kanten. Och för första gången så lät man gravlägga någon här inne. Det hade ju varit tradition tidigare i andra delar av Östeuropa och ner mot Turkiet. Men inte alls hos långhusen. Där finner vi aldrig några gravar, förutom i Polen. Den grav som lades under golvet vid ena kortsidan markerades med stora stenblock. Detta blev början till megalitgravar i östra Europa. Den här traditionen att bygga det man kallar för långhögar till skillnad från långhus. Den spreds från Polen till norra Tyskland, upp till Danmark och över till England. Här kom traditionen att möta de riktiga megalitgravarna från Bretagne. Och genast så skedde en kombination av de här två traditionerna som gick tillbaka till Skandinavien. Och på så vis så kom snabbt långhögarna att förändras i konstruktion och härma det som fanns på den tiden i södra England och delvis i Bretagne. Och på så vis så lät man bygga de första megalitgravarna i Skandinavien, i Danmark, Bohuslän och Skåne. Genom fortsatta kontakter med västra Europa och den utveckling som vi kan finna runt om på de brittiska öarna och i Bretagne, så förändrades också megalitgravarna här i Skandinavien. Och det var då som vi fick gånggrifter.